Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Välkomna till Krönikörerna. Hej Elin.
Hej Hugo.
Hur mår du?
Bra. Varit på utvecklingssamtal. Min 13-åring höll i det som de ska göra.
Och hade ormskinsboots.
Jag hade lite raffig mamma sådär.
Ja, härligt.
Nej, men jag känner mig stolt över honom och glad idag. Du då?
Helt okej. Lite den här känslan av otillräcklighet och inte riktigt hinna med allting. Men det är lov ganska snart så det blir ganska skönt.
Mm. Gud vad man längtar.
Krönikörerna, vår premiss måste ändå alltid dras. Vi kommer med två idéer som vi pitchar till den andra och så väljer den ut en idé som man rullar på.
Har det varit svårt att hitta den här poddens idéer?
Nej.
Aldrig. Visst är det inte det? Det bara finns jävligt mycket idéer. Jag har börjat med ett block där jag skriver ner alla idéer jag har. Jag är uppe på, det är hundratals nu alltså.
Oj.
Ja, vi kommer behöva fortsätta med den här podden i åratal, vet du det?
Ja, härligt. Ge mig dina två som du har tänkt idag.
Ja, men den första spaningen handlar om varför vissa föräldrar använder sina barn som accessoarer. Mm. Och varför detta otyg måste upphöra omedelbart.
Mm.
Och den andra spaningen är en väldigt personlig sådan. Som egentligen handlar om vad det är att vara en god människa. Och varför det ibland blir helt fel när man bara vill göra rätt.
Ja, men you had me att personligt. Allt det måste ju vara personligt för att det ska vara kul. Så rulla på tvåan tycker jag.
Okej. Ja, jag hade haft en jävligt dålig dag på jobbet. Vi höll på med en stor pitch för ett så här superstort företag. Och det här kunde liksom förändra verkligheten för vår byrå. Men det som vi hade åstadkommit var inte tillräckligt bra att visa upp. Och jag kände mig nervös och orolig och jag var stressad över resultatet. Och så hade jag för då förmodligen ett väldigt tråkigt tonläge. För jag minns att min kollega och partner in crime, Mårten, sa: men snälla, du kan väl säga det där på ett trevligt sätt.
Hur otrevlig är du då? Är du Devil Wears Prada-chef typ?
Nej, alltså
jag
tycker verkligen att jag är ganska snäll. Mm. Eller framförallt så tror jag att jag har blivit det. I unga år när jag var liksom så chefredaktör och var 25 år, då trodde jag att det hörde till att man skulle vara så tuff mot de anställda. Jag kan skämmas för vissa saker man har gjort och sagt. Men nej, som
det bitchades.
Det bitchades verkligen. Men som tur är så har man mognat lite.
Mm.
Ja, men hur som helst, jag hoppade på min cykel, jag skulle på ett möte. Men den där minikonflikten fanns kvar i mig. Ja, men du vet den där känslan när någonting bränner lite.
Mm, mm.
Skammen över det här, att jag hade brustit i mitt tonfall.
Mm.
Så jag trampade på där. Och jag minns att jag hade på mig en så här kappa med en pälskrage som jag inte liksom visste om den var hysteriskt tantig eller jättesnygg.
Mm.
Så är det på Skeppargatan, svängde höger vid Linnégatan och vid ett övergångsställe så bestämde jag mig för att cykla istället för att leda cykeln som man bör göra. Och då hörde jag en kvinna i sin bil då veva ner rutan och så började hon svära och skrika helt omotiverat hårda ord på en så här spanskbrytande svenska.
Lite road rage.
Ja, absolut. Och vad gjorde jag då? Jo, men då använde jag mig av samma mening som min kollega hade sagt till mig. Jag säger till henne så här, eller jag hojtar snarare tillbaka. Du kan säga det där, fast på ett trevligt sätt.
Hade du den där pipiga tonen när du sa på det här?
Vadå pipiga låter så här? Ja. Ja, jag trampar vidare. Och det är nu det riktigt obehagliga startar. Hon börjar följa efter mig genom stan. Svänger jag vänster så svänger hon vänster. Svänger jag höger så gör hon samma sak. Jag får en impuls av att vända om på Karlavägen och bara liksom så här bränna rakt in i humlan för att liksom skaka av med henne.
Ja, där hon inte kan köra in i bilen.
Men jag tänkte liksom, herregud, jag överdriver ju. Hon kanske inte ens... Jag kanske bara inbillar mig, fast det gjorde jag ju inte såklart.
Mm.
Men vid Villagatan så svängde jag in, även fast jag egentligen inte borde. Och hon kom efter. Och då slår alltså, mitt hjärta slår lille skuttslag vid det här laget.
Men det är läskigt ju.
Hon sladdar in på Villagatan. Hon kör upp på trottoaren där jag då cyklar och prejar in mig mot en husvägg. Hon hoppar ut ur bilen.
Mm.
Hon är kanske i 60-årsåldern men jävligt alert. Med ett skutt hoppar hon ut. Och så rusar hon fram mot mig. Och nu så trycker hon upp mig mot väggen. Hon tar ett rejält stryptag om min hals. Jag vet, alltså hennes blick är helt jävla mörk alltså.
Ja.
Jag är vid det här laget helt vätskrämd. Det är första gången någon människa tar stryptag på mig.
Du vet vad man ska göra när någon tar stryptag på en?
Ja, men pungen har jag bara lärt mig.
Nej, men det har
jag
ju inget. Nej, men du ska fick jag lära mig lumpen av någon mustaschspridd löjtnant. Du kan ju inte dra inifrån och ut och ta bort dem, för du har inga styrka som innanför henne. Utan du måste komma ovanför och slå ner hennes händer.
Jag har slå händerna ovanifrån.
Ja, slå ner händerna, då tappar man. Men det tänker man...
Nej, jag var helt vätskrämd. Det enda jag får ur mig är så här... Hjälp! Jag känner inte den här människan! Hjälp! Liksom,
för att folk ska fatta att det här är inte liksom på skoj.
Nej, det här är inte på skoj. Jag, det är liksom en okänd kvinna som hänger runt min hals.
Usch. Mm.
Och då rusar fram två kvinnor, bara kvinnor, och sliter bort henne från min hals. Och en annan tonårstjej springer från andra sidan gatan fram till mig och säger, hon bara, jag såg allt. Här är hennes registreringsnummer.
Mm. Vaket.
Så, ja, jävligt vaket. Så jag fick då de här tre bokstäverna och de här siffrorna nedskrivna på ett gammalt ICA-kvitto av henne.
Mm. Och medan, tanten drog iväg eller?
Nej, medan kvinnorna då håller fast den här psykotiska bilföraren så säger de till mig att bara cykla liksom. Cykla bara härifrån så fort du kan.
Mm.
Jag hinner liksom knappt tacka dem, jag är helt förvirrad. Så jag bara gör det. Jag cyklar därifrån det fortast jag kan. Och det känns som att mitt hjärta ska liksom hoppa ut ur kroppen. Det bankar så hårt.
Mm.
Och jag är alldeles för uppjagad för att ta mitt möte. Utan jag liksom vänder tillbaka till kontoret.
Mm.
Går in, stänger dörren, bryter ihop. Jag liksom gråter så jag skakar.
Fy.
Ja, men jag var jävligt skärrad liksom.
Mm.
Och det kanske nu min riktiga spaning börjar. För det är nu det kommer handla om någonting jättesvårt tycker jag. I alla fall.
Mm.
Det kommer handla om klasser. Och status i samhällshierarkin. Samma kväll så går jag in på Transportstyrelsen för att kolla vad ägaren till bilen heter. Jag hittar henne, jag hittar hennes adress. Det finns några enstaka bilder också på webben. Jag tittar på hennes porträtt länge. Låter liksom fingret stryka över ansiktet, över hennes rynkor.
Är ögonen lika sjuka på bilden? Eller?
Nej, hon ser liksom snäll ut. Jag tar reda på vad hon heter och vad hon jobbar med. Hon är mycket riktigt i 60-årsåldern. Hon har ett utländskt namn. Hon är en enskild näringsidkare och driver en städfirma.
Mm.
Mm. Och nu börjar den här inre monologen i mig. Eller ja, inre kampen kanske man kan säga. För jag börjar tänka så här, fan, att det ändå måste varit lite... tufft för henne ändå. Liksom. Man vet ju hur det är i det här jävla skitlandet när man har ett utlandsklingande namn. Man vet hur fördomsfulla människor är. Jag tänker att hon måste ha kämpat med det i sitt liv.
Mm.
På ett sätt som jag inte har. Och så städar hon en massa otacksamma människors hem dagarna ända. Det är klart att det måste liksom bubbla över någon gång då och då. Hon hade säkert också haft en aspiss idag, precis som jag hade haft. Och då kanske det inte är så konstigt att jag får symbolisera den här Östermalmshäxan som hon säkert hade varit och städats precis hos.
Med pälskragen som du hade på cykeln. Så vad gjorde du då?
Ja, men det är då jag fattade beslutet att nej, men jag ska inte polisanmäla henne. För att det skulle liksom vara, ja, men lite som att trampa på någon som ligger. Jag, liksom, istället, jag förlåter henne.
Hon kanske hade jättestor städfirma. Och...
Nej, men hon var en, det var bara hon. Okay. Det hade jag kollat upp.
Jag fattar.
Exakt, för jag menar, precis, det är ju mycket riktigt. Man kan ju vara mångmiljonär på en lyckosam städfirma, så det har du helt rätt i. Nej, men jag började också tänka på vilka följder en polisanmälan hade fått för hennes liv. Mm. Tänk om hon hade förlorat sin business. Jag menar, det är ganska svårt idag att få en anställning som 60-årig kvinna.
Mm.
Ja, men jag minns att jag, den kvällen gick jag och la mig och liksom kände mig som en god människa. Jag fick liksom lite Jesus-vibbar helt enkelt. Jag var en människa fylld av empati och med förståelse. Jag kunde förstå hur lyckligt lottad jag var i livet. Och jag kunde också se att hon hade haft det annorlunda.
Mm.
Jens, kan vi få en varningssignal här? För jag tror en polett håller på att landa lite i mig. Men jag tror att jag behöver din hjälp, Hugo.
Ja, men...
Ja, men jag letar...
ja, det känns som så här white guilt, att du har kollektivt ansvar för allt det dåliga, alltså rasism och skit som människor med andra hudfärger utsatts för. Nu tolkar jag fritt, men det känns ju som felriktad godhet. Vad fan? Hon är ju en samhällsfara kanske. Nästa vecka kanske inte hinner fram någon hjälp till hon får samma road rage och ska strypa någon som säger till henne. Det låter ju inte som ett jätteklokt beslut, exakt, även om jag fattar det. Men,
ja, men det är lite det jag börjar landa i. Och, för jag börjar också leka med tanken på om det hade varit en man som hade jagat mig genom stan med sin bil, prejat upp mot husväggen, tagit strypgrepp. Alltså jag hade ju suttit på polisstationen inom några minuter. Eller tänk det här, det är en yngre...
Sisterhood.
Ja, nej, men okej, det är en yngre kvinna då i 30-årsåldern. Hon åker runt i sin Tesla. Hon kanske är läkare till yrket. Då hade jag också anmält. Jag hade tänkt så här,
ingen white guilt.
Det kan hon ha. Det kan hon ta. Fattar du vad jag menar? Men bara för att jag kände att jag hade haft det mer förspänt, att jag var mer privilegierad då än den här kvinnan som städade, så agerade jag annorlunda än vad jag hade gjort mot någon annan. Och det jag tänkt på är att ett brott borde väl vara detsamma oavsett vem som begår det. Eller borde ju liksom straffas på samma sätt.
För lagen och allt det där som i och för sig kanske inte alltid stämmer. Men,
nej, det gör det fan inte.
Nej, jag tycker det är otroligt svårt. Jag fattar att du gjorde så. Men det är ju verkligen så, är hon helt bonkers så kan det ju vara så att hon gör samma sak nästa vecka. Och då har du ju inte gjort samhället en tjänst.
Min fråga till dig är, var det en god eller ond gärning som jag gjorde genom att inte polisanmäla?
Ja, men lite halvgod men ändå dum. Jag har inget 100% så jag fattar dig verkligen. Men jag,
hade hon sålt droger till min son, då hade jag anmält. Men jag tänker att det här drabbade ju bara mig och jag kan ju fan, jag kan ta det på något sätt.
Men det är ju också värre.
Ja, det är också väldigt konstigt. Men Hugo, hade du anmält henne då?
Alltså så här, jag hade svårt att se det där scenariet spelas ut på samma sätt om det var jag och en 60-årig kvinna, för det hade inte gått med strypgrepp.
Nej, rent fysiskt hade hon inte vågat.
Nej, hon hade inte gjort det. Om hon hade gjort det så hade det inte blivit läskigt på samma sätt. Men den relevanta jämförelsen var ju om det hade varit en 60-årig man med städfirma som hade gjort det, för det hade ju gått alldeles utmärkt. Och ja, jag hade gjort det.
Du hade anmält, ja.
Absolut, det tror jag. Tog god egentligen.
Nej, eller du kanske är god just precis därför. Ja. Ja. Men, och där får man tänka på att hela den här händelsen är så jäkla Ruben Östlundsk. Mm. Är det inte det? Det här är ju 10 riktigt bra minuter i en kommande film. För är det någonting som han är duktig på tycker jag, så är det ju att skildra klass och status och de här sociala hierarkierna som finns. Och människor som tror att de gör gott, men det blir så fel ändå.
Du tänker på Triangle of Sadness.
Ja, jag tänker osökt på Triangle of Sadness. Mm. För den handlar ju om livet på, eller stora delar handlar om livet på en lyxjott.
Den bra delen av filmen handlar om livet på en lyxjott.
Ja, del 2.
Ja.
Och jag tolkar den här lyxjotten som en symbol för liksom klassamhället i stort. Högst upp på soldäcket har vi de superrika världsfrånvända gästerna. Och på däcket nedanför så håller personalchefen Paula ett pep-talk är lite i stil med så här Walmarts sektliknande morgonböner. Mm. Där hon liksom säger till personalen, att, och de är då mestadels vita, att de alltid ska le och att de aldrig får säga nej.
Vadå, har alltså, kedjan Walmart, de håller morgonbön varje morgon? Ah, det känner inte jag till.
Jo, kolla på det, det är faktiskt ett kul tips.
Intressant. Men alltså, med religiösa för det, man blir bön.
Nej, till, nej, pep bön för talk,
att,
liksom.
Bön för att sälja mycket till amerikaner. Ja. Jag fattar.
Och under... Jag fortsätter med min liknelse då av jotten som ett klassamhälle. Mm. Under då personalchefen och hennes personal så har vi då städarna och kockarna.
Mm.
De som ingen ser, de som ingen lägger märke till.
Mm.
Och längst ner under dem har vi då maskinisterna helt enkelt, de som härjar i maskinrummet. Och de har ju i sin tur också mörka sy av alla i besättningen. Så det känns som en ganska tydlig symbolik.
Den är övertydlig symboliken. Det är väl det.
Tänkte
som är
du på det när du såg det?
Kanske. Ja.
Okej. Okay. Jag känner att jag är typ lite smart här.
Nej, men jag tycker om jag ska inte fastna i någon. Men det är väl det, tycker jag, problemet med filmen, att den kanske är lite för övertydlig.
Ja, jag tror att det måste vara så för att få fram en poäng.
Mm.
Ja, men i filmens sista del så får vi följa några av de här människorna då som blir strandsatta på en ö efter att den här jotten har förlist.
Mm.
Och ombord på båten så finns ju då miljardärerna, men det finns också båtens toalettstäderska som heter Abigail. Och i kampen om överlevnad så kastas de här hierarkierna väldigt snabbt omkull.
Hon kan väl göra upp eld och lite sånt
ja,
där
innan exakt. Att hon kan. Mm. Den filippinska toalettstäderskan är den enda gruppen som kan fiska och göra upp eld. Mm. Och då är liksom Rolex-klockor och feta bankkonton inte ett skit värda.
Nej, nu är hon blir king of the castle.
Ja, hon blir herren på täppan. Och utan att spoiler för mycket för er som kanske inte har sett den, så kan man ju säga att
hon hanterar inte det jättesnyggt.
Nej, inte direkt. Den här nya statusen gör inte henne till en bättre människa, om man säger så.
En konstig diktator tyrann.
Jag frågade min bästa kompis Gorana om hon skulle ha polisanmält den här händelsen. Och hon tvekade inte en sekund. Hon bara, självklart, vi är båda invandrarkvinnor och man måste fan bete sig, sa hon.
Mm.
Så jag landar i, precis som du sa, att det här handlar nog egentligen om min skam.
Mm.
Min skam att jag har fått så mycket gratis, att jag har haft så mycket förspänt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Och då måste man ju gå med på att få ett litet stryptag då och då, eller?
Innan jag drar mina två spaningar ska jag bara påminna om att prenumerera på podden, så dyker den upp automatiskt för er.
Ja, alltså det är superviktigt. Till exempel min mamma, hon har frågat mig, hur gör man när man prenumererar?
Då gör man så här, Katarina och Klintberg. Man går in på appen, tittar på podcasten, så finns det en liten knapp där det står följ. Tryck på den.
Vässa öronen nu, mamma.
Okej. Okay. Nummer 1, konsten att ta kritik. Börjar med en tysk ballettchef som går fullständigt bananas efter en recension som är taskig. Drar lite fler fina sådana exempel, övergår till en personlig reflektion kring hur man egentligen ska kunna ta kritik, som är ju väldigt svårt. Nummer 2, småsnålheten smyger sig in. Lite vardagliga bekräftelser över hur folk och förallt även jag själv håller på liksom att snåla ur nu på väg in i den här lågkonjunkturen. Det är tuffa tider, men hur smart är det här egentligen?
Ja, man kommer på sig själv och vara lite så dumslål, eller hur?
Mm, mm.
Nej, den ligger lite för nära mig just nu. Jag tror att det kommer bli för smärtsamt, så att konst att ta kritik.
Ja, men jag fastnade för en lite annorlunda nyhet då förra veckan. Det handlade om Marco Göcke, en tysk man som är ballettchef vid operan i Hannover. Den gode Marco hade för en tid sedan fått en svidande elak recension av sin uppsättning In the Dutch Mountains. Kritiken som heter Wiebke Hüster, kan vara så att min tyska uttal inte är perfekt här.
Hüster!
Hon skrev bland annat, du kommer omväxlande att bli galen och dödas av tristess medan du tittar. Det är ju ord och inga visor. Och Göcke blev ju vansinnig över det här och försökte få den här kritiken portad från operan. Men det gick inte riktigt.
Ja, men det kan man väl inte göra?
Nej, jag tror inte det funkar.
Hon försöker sköta sitt jobb. Ja. Kanske inte så bra, men...
Ja, eller skitbra. Men ja. Så häromdagen då, så var det premiär av Göckes senaste uppsättning. Och då såg han under första akten då att den här Hüster, hon fanns ute i publiken igen. Och någonstans där måste det ha brunnit till rejält i hans huvud. För i pausen så gick han ut i foajén, gick fram till kritiken, tryckte en påse hundbajs rätt i ansiktet på henne. Han mulade henne i skit,
alltså,
helt enkelt.
Otroligt överraskande.
Ja, men den är överraskande.
Den såg man inte komma.
Och det här blev jävligt stort i Tyskland. Vi kanske kan lyssna lite på tyska medier hur det lät när man rapporterade om det.
Der Ballettchoreograf Marco Göke hat wenig zimperlich auf eine harsche Kritik an seinem neuesten Werk reagiert. Während der Pause einer Premiere an der Staatsoper Hannover beschmierte er die FAZ-Kulturkritikerin Wiebke Hüster mit Hundekot im Gesicht.
Ja, jag måste säga, det här blev jättestort i Tyskland. Händelsen polisanmäldes, journalistkåren fördömde förstås agerandet. Självaste kulturministern kände sig manad att gå ut och i pressen och kalla beteendet för oacceptabelt.
Jag kan också känna så här, just hundbajs, du vet hur länge det sitter. Alltså doften av hundbajs
är vidrigt.
Är ju, men kunde hon inte tagit hästbajs?
Vi lämnar den där bajsanalysen där hemma. Nej, men det är kul med sånt där. Hemma i Sverige har vi också haft vår lilla beskärda del av kulturpersonligheter som...
Men jag måste bara få säga en sak om den här killen. Ja. Alltså, har du googlat honom? Marco?
Ja, det har jag ju såklart.
Jo, men hur han ser ut menar
jag? Nej, jag är inte så
ut. Jo, fast jag tänkte ju honom som någon så här överviktig gammal gubbe liksom med en vitt skägg. Nej, men killen är ju ung, snygg. Även man bara känner så här... Va? Gud, vad...
Kritik borrar sig in i alla hjärtan. Det är lite
jo,
det jag vill komma
självklart.
Till.
Ja, men det bara känns så här...
Även i vackra människors hjärtan.
Nej, men det handlar inte om... jag hade bara inte tänkt honom att han skulle se ut så.
Nu tänker jag att det skulle vara en ensam liten tovig kultursak. Som
ja, jag blev förvånad.
Jag fattar. Men vi har ju haft en del av sånt här i Sverige också som är lite kul. Men kommer du ihåg beefen mellan Petter och Fredrik Strage som var på 90-talet?
Ja, men just det. Jag jobbade ju med Strage på Pop där.
Ja, och det här var ju tidningen Pop tror jag. Strage recenserade Petters debutalbum Sjätte sinnet och i Pop och beskrev texterna som självgoda Ernst Brunner rhymes.
Det är väldigt roligt.
Ja, och taskigt. Man kan ju fatta att det gör ont.
Jag vet, alltså det är det som är så himla dubbelt.
Söderromantiken Brunner.
Alltså det är ju väldigt roligt att läsa en välformulerad sågning. Men man får ju inte glömma bort personen som står bakom som verkligen har kämpat med sitt
eller alster. Så är det ju det som kritiken ska glömma bort. Men det här är ju svårt liksom.
Ja, fast ibland känns det som att kritiker bara vill skapa en härlig poäng och framstå som en jävligt vass skribent själv.
Ja, men så är det. Och redaktörerna på tidningarna älskar de här för det blir väldigt läst.
Ja, men ta Linda
antingen
Skugge.
hyllningar så ettor och femmor blir ju superläst och superklickat.
Ja, men Linda Skugge har gjort till en konstform att skriva elaka sågningar.
Ja.
Och Evgen Magnusson är extremt duktig på det. Mm. Hon är mer sansad dock, men ja.
Ja, men den här Petter och Strage-grejen ledde till att de träffades någon gång på nattklubb och det blev jidder och det ska ha slutat med att Petter tryckte upp Strage mot väggen. Det är ju inte bajsmulningsnivå, men det är inte helt balanserat.
Nej, jag, med tanke på vad jag precis berättade så I feel for Strage. Det är inte kul att bli upptryckt mot väggen.
Nej, nej.
Tror du att han polisanmälde?
Nej. Nej. Det tror jag inte, de har väl kompisar idag. Det finns en liknande story om Marcus Birro. Han känns ju inte heller så balanserad. Han fick någon taskig bokrecension någon gång. Nu ringde upp en journalist på Borlänge tidning och kallade honom för bögjävel rätt och slätt.
Det är moget. Ja, men har du sett den här filmen The Birdman?
Ja, med Michael Keaton.
Ja, men Michael Keaton spelar den här skådespelaren då, som håller på med sitt mästerverk och han sliter.
Uh-huh.
Och så ser han då den här recensenten sitta, jag tror att det är dagen innan liksom, och hon sitter typ redan och skriver på någonting som han uppfattar det. Alltså han slåss ju mot sina demoner i hela den här filmen. Det är ju en film som handlar om att han blir mer och mer galen helt enkelt.
Mm.
Och så går han fram till den här snipiga lilla recensenten och så säger han till henne så här: "You risk nothing."
Mm.
Och det är ju så. Han har hackat upp sitt eget hjärta och lagt upp den på ett fat. Och hon kan med bara en mening sänka allting. Det är så jävla svårt.
Så är det. Och man, vissa säger så här, det finns de som gör saker och så finns det de som tycker saker om de som gör. Men det är ju en sanning med modifikation, för att kritiken gör ju också något. Den där jävla recensionen är ju också ett litet konststycke, om än i mindre variant. Så att den, jag vet inte, det är så svartvitt tycker inte jag att det är riktigt. Men jag måste ändå dra den mest pikanta historien som jag känner till i alla fall, om en svensk kulturmänniska som inte riktigt fixade kritiken. Det är komikern Kringlan Svensson, minns du det?
Ja.
Det var väl 7-8 år sedan Viktor Malm, som nu är kulturchef på Expressen, hade recenserat en bok som Kringlan var medförfattare till, och recensionen publicerades i Aftonbladet. Och där står bland annat: jag gläds över boken, kanske framförallt för att författarna lämnar sin simpla whiteboard-satir hemma. Och det Viktor Malm åsyftade med de orden, det var podden Lilla Drevet som Kringlan var del av, som jag för övrigt tyckte var väldigt bra. Som Aftonbladet stod bakom på något sätt. Den formuleringen fick Kringlan att gå i taket. Han twittrade att Viktor Malm borde få ansiktet sönderslaget. Och sen sa han i en intervju att man borde dra en yxa i fittan på Åsa Linderborg.
Det är så...
Som då var Aftonbladets kulturchef.
Ja, så jävla dumt.
Här är vi ju på bajsmulningsnivå ändå.
Ja.
Sammanfattningsvis kan man säga att ingen av de här männen kommer skriva självhjälpsboken Konsten att ta kritik.
Nej.
Men hur är det med dig? Kan du ta kritik på något bra sätt?
Nej, alltså jag tycker det är skitjobbigt att få kritik. Och alltså jag kan maskera det bättre idag. Mm. Jag går inte till anfall. Men du då? Som man gjorde när man var yngre. Så jag kan nog liksom framstå som att jag tar det väldigt bra. Men nej, det där svider ju.
Du gråter inombords.
Absolut.
Ja, men, och jag är också värdelös. Jag har aldrig blivit offentligt slaktad på det här sättet. Jag har väl aldrig kommit med något alster som liksom har förtjänat en liksom riktigt fin recension. Det är ingen sorg i sig. Men på ett sätt är det nog tur. För att jag är inte säker på att jag skulle överleva en riktigt hård...
Ja, men du känns som en ganska känslig själ.
Jag är en känslig själ. Men jag har fått hundratals nålstick genom karriären. Kanske något litet kniv. Och jag kommer till. Men även de här nålsticken känns ju som någon har stuckit svärdet i en alltid. Det är ju... Ja, men det gör ont. Jag har lite exempel. Jag skrev några feelgood-romaner med Denise Rudberg för några år sedan.
Hur många blev det?
Min kompis. 3 stycken.
Var inte det Elegant Crime eller något?
Nej, det är hennes nuvarande.
Ja, det är hennes nuvarande.
Eller som hon precis har slutat. Nej, det här var mer feelgood. Det här var väldigt mycket tjej möter kille, kille möter tjej. Så skrev vi vartannat kapitel.
Mm.
Och så tyckte vi att det var en bra idé att läsa in de här böckerna själva. Till Storyteller, de här tjänsterna.
Vi ville spara in lite pengar.
Vi ville spara in på de 50 000 kronorna som det kostar att ta in en vettig professionell inläsare.
Ja.
För då handlade de pengarna hos oss istället.
Mm.
Och på den här tiden hade Storytel kommentarfunktion. Lyssnarna kunde skriva in vad de tyckte. Jag tror att de tog bort det sen. Och då var det en person som skrev: det här är olidligt. Renberg låter förståndshandikappad när han läser.
Ja, det, kära lyssnare, så... hör av er. Ni kan ju bedöma det här själva. Som
men så
att den
biter sig fast i det med kritik. Man glömmer ju aldrig. En annan, när vi lanserade Perfect Guide i svenskan för första gången, då fick jag ett handskrivet brev av en kvinna. Hon var rasande. Jag var hela orsaken till ytifieringen av samhället. Och nu skulle jag dessutom förstöra hennes morgontidning, en av landets stoltaste. Och det var ju inget särskilt balanserat brev. Det var liksom ryckig, konstigt. Bara handstilen var så här ryckig och sinnessjuk.
En galen människa.
Men sen avslutade hon sitt brev med: jag vet vem din pappa var. Han hade skämts över dig.
Åh, fy fan vad
Och
lågt.
Den visste ju var den satt. Den hade ju hittat akilleshälen. Han levde ju inte längre, så jag kunde inte ens ringa och fråga om han hade rätt.
Usch, vad elakt.
Det här är ju lite extrema exempel. De är svåra.
Men de förstår jag att du inte glömmer.
De är svåra att värja sig mot. Men generellt är det ju intressant att ställa sig frågan: hur fan ska man lära sig att ta kritik?
Mm.
Och går det? Jag vet, när jag blev chef för första gången, då fick jag en bok av min polare Micke, som var, han var chef på ett stort svenskt modeföretag och intresserad av ledarskap och sånt där. Den heter How to Win Friends and Influence People, skriven av amerikanen Dale Carnegie.
Men gud vad intressant, i den är liksom, du vet den här boken, romanen How to Lose Friends and Alienate People.
Ja, det är en lek med den
här boken. Lek,
ja, det är en lek.
Jag visste inte att det var en lek.
How to Win Friends, det är liksom en av världens 10-20 mest
liksom.
Sålda böcker. Ja,
just
ja. Den är 100 år gammal, men folk tjackar den fortfarande.
Just det.
Och den är väldigt klok, och en sak han skriver då, att det är bara som ledare då, det är egentligen bara positiv feedback som fungerar. Alltså, vi är inte mottagliga för negativ feedback. Det skapar mest bara ångest.
Nej, men eller hur, visst är det så?
Ja, det förgiftar liksom livet i största allmänhet. Sen går det ju inte med bara på, du måste ju någon gång se till, men då finns det någon sån grundregel. 80% av all feedback måste ändå vara positiv.
Ja, men det där låter ju som den här fantastiska barnboken som jag vill tipsa alla barnföräldrar om att läsa, som heter 5 gånger mer kärlek av Martin Förster. Har du läst den?
Nej.
Ja, men den är faktiskt riktigt bra. Den handlar ju om att ja, absolut måste vi liksom tillrättavisa våra barn, men om vi gör det så måste vi också ge dem liksom 5 gånger mer kärlek. Alltså, så måste fördelningen se ut mellan.
Ja, men det låter ju typ som samma slags ekvation, ja, 80-20-ish. Och inför dagens övning här med dig så kollade jag lite en annan bok av en psykolog som heter Harriet Lerner. Och som också handlar om vår förmåga att ge och ta kritik. Den heter Why Won't You Apologize? Och hon bekräftar ju min misstanke. Det finns ju inte en jävla människa som är bra på att hantera oönskad negativ feedback.
Nej, alltså jag tänker, vem är man då om man inte bryr sig om
Nej,
det?
Nej, men jag
alltså,
kanske tänkt att folk med så jättesolid självkänsla ska gilla det där och jag utvecklas av hej och hå. Men inte ens de där jävlarna, utan alla hatar kritik. Ingen vill känna skam, ingen vill känna att den riskerar att bli utesluten ur flocken.
Nej, det är så allmänmänskligt.
Ja, det suger. Så att jag ordagrant minns de här gamla påhoppen, det är ju helt normalt. Det finns ett fint gammalt ordspråk som säger, låt inte komplimanger stiga dig åt huvudet eller kritik bara sig in i ditt hjärta.
Just
det är ju fint.
Jag såg en jävligt härlig kudde, för jag bara säga vad det står på den?
Ja.
Det är inte jag som är barnslig, det är du som är en bajskorv.
Ja, jättefint. Ja, ja, men det är ju som med min också. Det här är ju mycket betydligt lättare att brodera in det här på en kudde, ja, än att leva efter. Men sen har hon ändå lite konkreta grejer hur man ska kunna hantera kritik. Jag tycker ändå det är värt att kika på.
Mm.
Och en är att man inte ska gå i försvarställning, utan att man faktiskt ska andas och lyssna lite och inte hugga tillbaka. Inte den där mendura som är det instinktiva.
Nej,
eller att lyssna efter det kanske lite dumma kritiken och kunna slå bort sen. Utan jag har en ganska bra sak där som jag gör. Det är min lilla vovve Bob. När min fru inte står ut med mig och känner att positiv feedback inte funkar, utan hon exploderar i att det var 4 månader sedan jag tömde diskmaskinen eller jag är så hopplöst självupptagen.
Mm.
Då svarar jag inte, utan då tar jag min lilla svarta vovve och så går vi ut och går.
Då går liksom ni på en liten kärlekspromenad.
Då går vi på kärlekspromenad, så att jag är borta en halvtimme då. Och det räcker ju för att den här värsta ilskan ska lägga sig, och då kommer jag inte tillbaka med ett personangrepp, utan kanske tar jag till mig lite grann.
Smart.
Ja. Det andra som Lerner skriver då, det är att man inte ska ta det personligt.
Fast det är ju väldigt svårt.
Nej, det är ju väldigt, väldigt svårt. Det kan ju funka om det är något som är kopplat till yrkesrollen. Om det här är liksom kritik som
fast
är kopplat.
Idag är ju våra personligheter så kopplade till våra yrkesroller. Så att ja, det är väldigt svårt att skilja på.
Och när någon skriver att man låter förståndshandikappad, tycker jag också är svårt att inte ta det personligt.
Ja.
Nej, men det är den tredje och sista, kanske klokaste då. Håll kritikerna borta ur ditt liv. Man lever bara en gång. Folk som inte kan förhålla sig till den här 80-20-regeln, som är för gnälliga och negativa, alltså du kanske inte ska ha dem. Det är inte accepterat att mula dem i hundbajs.
Nej.
Så att det kan vara läge att rensa bort de där jävlarna.
Hej då!
Bort!
Hej då! Jag måste bara bekänna att jag och Hugo är så glada.
Hur kan du bekänna något som du och jag känner?
Ja, har vi inte pratat om det här?
Aha.
Att vi är så glada och tacksamma att ni är med oss varannan vecka och lyssnar på podden och verkar tycka om den. Tack!
Ja, det är faktiskt sant. Det är väldigt kul. Och tack för idag, Elin. Och tack för er som lyssnade, och vi hörs väldigt snart.
Tack, tack, tack!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.